Jag har känt att jag var inne på ett dåligt spår hela den här podden. Det var så här skitgnäll. Alltså jag är en positiv och glad människa egentligen.
Inte jag däremot. Nej. Han är livsfarlig. Ja, ja. Kanske just för att han inte kan någonting. Hur är detta möjligt? Herregud, där vart jag så upprörd. Så att jag är på bojkotta UFC.
Håll upp händerna hooken.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten Alexander Gustafsson? Där är det! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar klubbet i Kina i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Evaje.
Magnus Hyckes Edenblad.
Och Valdo Nyrakad Zapata.
Ja, när vi klev in här i studion, Mange, då undrade vi, vad är det för prao-elev som vi har fått här? Sen hörde vi Valdos röst och då insåg vi, vad fan är det, Bibbo Waldo?
Det är det.
Du undrade, jag visste inte ens vem du var.
Tack, det här är så nära vänner till mig om ni undrar.
Exakt. Men vad fan, vi kickar igång direkt, för det hände ju faktiskt oerhört mycket den här helgen. Vi hade hela tre stycken event att titta på. Det var One, det var Cage Warriors, det var UFC. Vi hade tre stycken svenskar som gick på kortet. One var ju Sebastian Karlstam, försvarade titeln. Och vi hade Cage Warriors och Västerås Fighters, när Ahmed Villa och Andreas Gustafsson fick debutera i Europas bästa, eller största organisation i alla fall så här långt. UFC på natten, och vi kommer även såklart att blicka fram på det som kommer i helgen då UFC besöker London ännu en gång. Och ni kommer att få lyssna på ett litet klipp ur min podd Öppet sinne där jag hade Alexander Gustafsson som gäst. Så ett fullspäckat MMA-podden den här gången. Nu kör vi igång. Jag tycker att vi börjar med Cage Warriors. Jag tycker att vi börjar där och så går vi på titelförsvaret efter Cage Warriors. Andreas Gustafsson var på underkortet, fick göra sin andra match som proffs, och han mötte en debutant. Och det gick ganska fort. Jag tyckte att vi såg en oerhörd styrka i Andreas Gustafsson. Han musklade verkligen sänder sin motståndare, om man nu får säga det. Vad tyckte du själv, Mange?
Ja, alltså det brukar inte vara något positivt, just det ord att man musklar sönder. Det
är inte alltid helt laddat.
Nej, men jag var ju ring announcer, jättekonstigt, på SM när Andreas Gustafsson vann förra året. Och då vann han ju precis på samma submission. Och han är ju fruktansvärt stark.
Vad är det för submission han satte?
Avaldo, vad heter den? Det är en amerikan med benen, räcker det?
Har ja, det är namn? Inte dumt alltså. Jag tror att den är någon form av Uddigarami. Jag kan ha helt fel här, för det är där utanför. Det är mer använt i catch wrestling, och i Japan, i Shoton är det med en av headlock seriesen till exempel. Men jag tror inte att det används i BI, men det är inte lika förknippat med det.
Men han, det där är verkligen hans specialitet. Jag vet att innan...
Judon använder också, kommer på. Förlåt, jag avbryter mig.
Nej, det är ingen fara. Men det är hans specialitet, och han gör det ju hela tiden. Och det är ju väldigt roligt, tycker jag, när någon har någon sån specialitet och gör det om och om igen.
Och särskilt som är lite utanför. Det är ungefär lika vanligt att se det på match som det är att se ett von Flutchoke, liksom. Det är jävligt ballt. Jag gillar det. Snyggt. Jag såg highlighten också på det, var från en massa vinklar. Det är snyggt. Det är liksom, det är korrekt kopplat. Bra driv i höft, bra kontroll på skallen. Alltså, jag gillar hela grejen. Jättesnyggt.
Jag vill nog få det till faktiskt första gången jag kommenterar det låset i ett MMA-sammanhang som är Cage Warriors UFC i alla fall.
Ja, men det kan nog tänka mig att det
är. Ja, alltså det är från mig som är från Urakaipa, så var det förhållandevis vanligt faktiskt i Pancras back in the days. Även Shoto har det varit med en hel del. Och då menar jag Shoto från Japan, Super Tiger-loggan.
Och det här är en tid innan de flesta av våra lyssnare var födda.
Sant, ja, sant.
Jo, ja. Faktiskt. Faktiskt, säger alla nu som slår i bordet. Jag var fan född 59, jag hade koll på det här. Ja, det men riktigt snygg vinst. Alltså bra andra match för Andreas Gustafsson. Ska bli intressant att se om han får fler matchningar och vad han eventuellt får för motståndare i framtiden i Cage Wars.
Men jag tror han kan komma relativt långt faktiskt. Om vi, nu jag har namn, Daniel Tamers förra motståndare.
Chris Fishgold.
Ah, Fishgold, ja.
Fishgold, jag tycker Tamer är en bättre variant än Fishgold. Mm. Alltså de har lite liknande stil, men jag tycker han är bättre än
Gustafsson menar du?
Ja, precis. Ja, exakt. Han har en bättre brottningsbakgrund och ja, jag tycker han är bättre än Fishgold.
Ja, jag tycker jag håller med faktiskt. Roligare. Bättre potential om inte annat. Jag tror att Fishgold har kommit lite till sin peak. Han kommer vara så där bra och kanske bli erfarenare. Ja. Så att Gustafsson kan bli bättre förutom att bli erfarenare. Det är roligt.
Verkligen.
Ja, deras andra fighter som klev upp från Västerås i Cage Wars var Ahmed Villa som mötte UFC-veteranen Mads Burnell. Och det var ju en snabb match från Mads Burnell här. Det var några snabba kopplingar och sen hade han satt ett stryp, och jag tror att den matchen var slut på ungefär 51 sekunder. Mm. Och Mads Burnell visar väl också varför han är en UFC-veteran i det här mötet.
Ja, och det där är ju dessutom hans hemmaarena och verkligen hemmaplan. Då menar jag inte bara geografiskt, utan när han får göra en grapplingmatch över på sina premisser på det sättet och börjar attackera liksom huvudmässigt, allt som är i närheten av en front headlock för honom, där är han boss.
Mm. Men alltså, och sen att Mads Burnell, det är vissa jag tycker så här, att Sirvan Kakai fick sparken, att Mads Burnell fick sparken, otroligt orättvist och inte, alltså
det är svårt att förstå det faktiskt.
Det var väl 2-1 för Burnell. Han förlorade 2-1. en, vann en och torskade en.
Jo, men han förlorade mot Arnold Allen som är fantastiskt bra, och dessutom var Mads Burnell på väg att vinna och sen blev han utstrypt i slut. Och jag tycker så här, är så konstigt med UFC ibland att de inte tittar på matchen och säger så här, okej, vad är det som händer? Vilken potential har han? För han vann mot Arnold Allen innan han då fastnade i ett lås i slut. Alltså,
vi kommer ju till en sån match lite senare i programmet, ja, men det är precis. En väldigt bra dialog. Behåll den där lite i skallen, kära lyssnare.
Men jag tycker det är konstigt.
Jag tänker även också lite, vi måste ju faktiskt ta upp Panik Ansad, för det är, hon har ju inte heller fått ett kontrakt, vilket för mig är väldigt
udda. Det är gåta också.
Alltså jag säger det, jag tror att hon har ju något management som är från någon USA eller vad det är, och katastrofmanagement. Alltså jag menar, lyckades ju Magdi och de på Allstars få in Bea som inte alls är lika erfaren och inte gick lika bra i huset, så jag tycker att det är jättekonstigt att inte Pannis manager lyckades få in henne.
Ja, där är ju dels att den, självklart så ser UFC potential i fighters, och det får man ju se att de har ju lyckats bygga det de har byggt för att de har bra blick. Men jag tror att man måste, precis som du säger, man måste nosa lite på när folk liksom ligger och bubblar lite under ytan, då är det ju värt att behålla det hela tiden. Det måste ju finnas någon form av fingertoppskänsla innan man skär bort någon. Liksom så. Det tycker jag verkligen de borde ha lite jämnare struktur i.
Mm. Ja, jag blev faktiskt bokstavligen chockad när jag såg att Panny inte fick någon möjlighet. Alltså jag menar Maurice Greene som också gick till final, förlorade. Han gick match nu i helgen, han gick på prelims på kortet. Så jag tycker om han fick, då är det ju liksom, det är bara en så solklart att Panny borde få samma möjlighet som Maurice Greene.
Om jag tittade på det där huset och tittade hur de fightades, så ser man ju potential i Panny. Alltså vilka hon har mött och hur hon fightas, och de behöver tjejer som kan fightas. Och jag tycker att det är jättekonstigt.
Och här finns ett annat operativt ord. Det är inte bara kan fightas. Vi får ju förutsätta att alla som är i UFC kan fightas, men det är inte alla som vill göra fight. Vissa är där för att vinna och gärna strategiskt. Och det finns en stor glädje för mig som är liksom supernörd. Jag älskar att titta på strateger, fast jag vill också se någon som vill göra fight av och till. Panny vill göra fight.
Ja, jag vill i och för sig säga att jag tycker att vissa inte kan fightas.
Men jag är benägen att hålla med. Men jag försöker uttrycka mig politiskt korrekt här. Men ja, vi kan såga hälften av dem för att de försöker komma till en andra rond.
Men du slår spiken på huvudet vad gäller faktiskt ganska mycket av UFCs kort i helgen. För där var det verkligen, de första matcherna bestod väldigt mycket av fight to not lose. Vilket var
verkligen
jättetråkigt
att se. Det är supertrist.
Soltrist. Men innan vi glider in på UFC så vill jag faktiskt ändå lyfta El Locomotivo, Nicholas Dalby.
Det var roligt.
Det var ett interim belt, det stod på spel i weltervikt och det var bra jobb.
Jag blev så genuint glad av att se det. Alltså inte bara att han då fick vinna och att han kanske är på väg tillbaka, utan han har ju gått igenom en ganska tuff tid efter sin UFC-kutt och alltså mentalt. Ja. Han gick upp jättemycket i vikt och jag tror inte han var på en bra plats i livet.
Det har han ju varit öppen med också, att han precis. Har mått riktigt dåligt.
Och så komma tillbaka och bara leverera.
Och på det sättet också.
Men han är ju en duktig fighter. Alltså,
han är tillbaka lite till det han var, när han var sharpshooter.
Ja.
Han är så mycket bättre än när han håller på med något annat. Han ska inte glömma bort var han kommer ifrån. Folk försöker återuppfinna sig själva. Och det tror de alltid betyder att de ska uppfinna något nytt. Nej, alltså återuppfinna kan vara att du hittar tillbaka till rötterna, att återuppfinna sig själv. Det är liksom det som är grejen. När Dalby hittade tillbaka till att just jag har bra precision i händerna, har rätt bra slaglängd och hittar från bra distanser, då är han ingen rolig att möta.
Och bra sparkar och ett otroligt tempo.
Ja, han är svinjobbig liksom. Jag gillar Dalby.
Ja, för jag vet med. Också att jag nämnde just att man hette Lokomotiv och under kommentering, så jag tror att någonstans där också säger det, men han påminner mycket mer om The Sharpshooter den här gången. Och det var så skönt, för nu, jag var inne på retro lite tidigare, det är skönt att verkligen se en retro Dalby.
Ja.
För när han är på den, då är det en livsfarlig Nicolas Dalby, och den Dalby tror jag faktiskt har en bra plats att ta i UFC.
Det finns ett jätteroligt uttryck på tal om lokomotiv och insinuera någon form av hastighet. Det finns alldeles för många människor som rör sig alldeles för snabbt utan att veta vart de ska.
Mm.
Sakta ner, sikta lite noggrannare och träffa istället.
Mm. Ja, jättekul att se Dalby. Det var en, jag vet inte om det var en höger eller en vänster, men han vänster skickade det, nästan sin motståndare på en 360 med den träffen. Det var inte långt ifrån.
Det var bra, gummismodder den alltså.
Helt spin där, men nej, superkul. För det är precis det som ni båda nämner. Det har varit en tuff tid. Väldigt, väldigt tuff tid för Dalby. Så det är bara hatten av att vi kanske till och med har The Sharpshooter back. Inte bara Dalby utan också The Sharpshooter. Ja, det var Cage Warriors-galan. Nu tycker jag att vi ska diskutera lite One. Det var första sändningen på One på Viaplay som vi fick sända här. Och det var en mixgala med hälften MMA-matcher och hälften thai-matcher. Jag måste säga att jag tyckte det var ganska uppfriskande med lite Muay Thai-matcher där i, för att dels ronderna blev mycket kortare, som hela matchen i sig landade bara på 9 minuter. Det var högt tempo från start och jag tyckte att alla thai-matcher, även om jag tror att alla där gick tiden ut, kanske var en som inte gjorde det, så var det fight verkligen.
Mm.
Det var verkligen fight.
Jag har följt One ett tag och de är fartfyllda i det verkligen på riktigt, och det finns snygga prylar med att göra thai i en bur. Det förändrar premisserna lite grann och fotarbetet och spelet lite grann. Det blir ju inte strikt thai-boxning alls, eftersom det, hälften av det handlar om att skära av och att jobba i en 5x5 meters liksom kvadrat där du kan stänga in folk i hörn. Här finns inte riktigt det. Plus att i thai har du inte samma möjligheter att ta ut fotarbetet. Du kan inte göra en massa stora rörelser för du kommer befinna dig i repen väldigt tidigt. Här kan du det, så det blir ett flyt på ett annat sätt och du måste kunna läsa på ett annat sätt. Vissa puritaner kommer hävda att det dödar thai-boxningen lite. Jag skulle kunna köpa det, men det ökar strikingen som helhet lite mer. Det är roligt att se. Jag tycker det är väldigt kul.
Så du gillar att de rör sig i en oktogon?
Tack, det tycker jag faktiskt är kul.
Men det coola här är ju faktiskt att One är ju en klockren cirkel. Det finns ju inga hörn alls i One,
utan det är alltså en gån bara.
Ja, det är en gån. Men och Bellator är väl också mer cirkel, helt cirkelformad, eller finns det någon form av hörn i Bellator?
Jag tror att det finns hörn.
Det gör det.
Ja.
Gud, nu vart jag så osäker, men det kan alltså, vara en sexa va? Är det en sex?
Alltså, för One, nu blir jag osäker.
För One är ju verkligen, det är en 100% i cirkel bara. Det finns ju, där har du ju inget hörn att trycka upp någon.
Nej.
Vilket också blir också en förändring, för att även i UFC finns ju ändå ett litet hörn. Du kan få upp din motståndare på marken och låsa dem i det läget, men här går det ju inte alls. Jag gillar One, jag tycker det är en intressant gala, en intressant organisation,
ja,
får vi säga.
Verkligen.
Och de ska ju nu storsatsa, och jag läste någonting om att de ska producera 30 stycken event under 2019.
Mm.
De har ju tradeat fighters också med UFC. Vi har DJ som är på väg över, vi har Eddie Alvarez, Sage Northcutt, och det kommer nog komma fler.
Belfort tydligen.
Ja, precis. Belfort verkar vara på
gång.
Exakt. De återupplivade Belfort helt enkelt.
Ja, med lite TRT igen kanske.
Jag tror att det kan vara det, så jag vet inte. Sen har ju One en gammal göttig kille som är deras tungviktschamp, och det är ju de har ju Brandon Vera där som har återuppfunnit sig själv lite och spör på stackars människor där i tungvikten. Men han har faktiskt sett ganska bra ut. Nu är det lätt att se bra ut mot mindre meriterat motstånd. Fast någonstans måste man kunna bedöma huruvida han rör på sig. Han rör på sig bra. Det är kul att se.
Mm.
Brandon Vera är ju bra.
Ja, det är det som är grejen. Brandon Vera är jättebra.
Jag har faktiskt delat omklädningsrum med han när jag fightades i... Ja, skitsamma.
Jag delar friterad kyckling.
Men jag har aldrig varit med om någon som har varit så nervös som han var. Det var helt sinnessjukt.
Coolt.
Han kräktes, han grät, han... Ja.
Han
körde hela registret där inför match och efter match. Det var väldigt intressant.
Nej, men som sagt, spännande organisation med roliga namn i, både rent historiskt och massa nya. Vi kommer ju få se väldigt mycket nytt. En person som folk kommer få upp ögonen för, det är Bibiano Fernandez. Det är vad man skulle kunna kalla för Demetrius Johnsons storebrorsa. Det är alltså originalet som kommer från Matthew som vann alla titlar i de viktklasserna och som övade fram allting på Demetrius Johnson. DJ säger själv att han har noll sula mot honom när de sparras i mer än en rond. Det är kul
spännande
att se.
Spännande.
Och då är han ändå gammal nu, Bibiano Fernandes. Men jag tror att han fortfarande kommer göra kanske 6-7 matcher till. PGA-mutant. Han är som en Shakira fast torktumlad. Liten liksom.
Ja. Nej, superspännande. Och så har vi ju då den svenska mästaren också, Sebastian.
Sebastian. Jag gillar Sebastian. Nu är du det.
Sebastian Kadestam från Pankreas gym som åkte ner för att försvara sin titel i weltervikt. Fick möta Jori Kishigin som klev in med 14 stycken raka vinster. Och där blir det lite där ibland när man tittar på vissa fighters från andra delar av världen, är att ibland kan de ha verkligen records som, de låter jättepositiva, men när man tittar på vinsterna så dyker upp ganska mycket frågetecken, då deras motståndare kan ha typ en vinst och 10-15 förluster. Kishigin var lite så, han hade några förluster eller några vinster där det verkligen var stora frågetecken runt om han hade mött. Tyckte ändå Kishigin lyckades göra matchen till sin under de två ronderna som matchen gick, men sen var det ju en stenhård armbåge som gjorde att Kishigin inte kom ut till rond 3.
Men alltså, vet du att det var armbågen?
Nej, jag tolkar det som det. För att man hörde liksom ingenting och fick ingen riktig förklaring efter heller.
Nej, men alltså jag tänker bara att vi borde få veta vad det var. Ja.
Vi kan väl säga, utan att kasta någon som helst form av liksom, vad ska man säga, skugga över den här matchen, är väl att man undrar varför den tog slut.
Ja. Ja.
Så är det ju onekligen.
Ja, absolut. Det var jättekonstigt. Jag förstod inte alls. För... ja, jag vet inte.
Den kändes inte klar.
Nej, verkligen
och
inte.
Och här är ett sånt tillfälle då jag hemskt gärna skulle vilja att det dök upp en tweet eller en kommentar eller vad som helst. Någon får man förklara så här, nej, okbenet paja. Eller PGA punkterad lunga och inte lika tuff som Paul Felder. Eller vad det nu är. Men det kändes väldigt för mig så här.
Jag spekulerar ju att det nog är ett okben eller något. För armbågen kändes lite Johnny Walker, Khalil Roundtree.
Ja, men stum liksom.
Som sagt, det blir ju spekulationer.
Ja,
då vi, alltså det kan vara...
Det jag inte spekulerar är så här. Sebastian är riktigt elak med allting som är baserat från Thailand, tänkte jag säga. Och är så här, får han dra iväg ett bra knä eller kliva in en armbåge eller någonting, då kan man tacka för sig ganska snabbt och ganska lite premisser. Så att,
Sebastian är elak.
Alltså elak är ett så riktigt bra ord. Han är, och betänk att vi pratar om en världsmästare, så uppenbarligen är Sebastian bra, men Sebastian är elakare än han är bra. Och det är läskigt.
Det håller jag med om, för det är inte alla som har just elakhet.
Nej, han på riktigt bad intentions brukar man snacka om back in the days, som man beskrev Tyson. Ja. Allt Sebastian gör är med bad intentions. Han kommer skaka hand efter matchen och säga hoppas du är okej. Men under matchen så hoppas han ganska mycket att du är långt ifrån. Okay?
Vi kan koppla tillbaka lite till det vi pratade om innan här. Just att vilja fighta.
Ja,
Sebastian vill fighta.
Han är inte så peppad på strategin där.
Nej,
egentligen.
Inte taktiskt.
Det är inte Napoleon Bonaparte liksom, ättling i några led ner. Utan det är snarare så här, tjena, nu slåss vi.
Ja.
Sebastian hade, jag tror att det var 14 vinster och 4 stycken förluster när han klev in i den här, och har nu då 15 vinster. Och det här tolkas väl då som någon form av avslut i alla fall. Så det blir väl, jag vet inte om det blir en tap-out eller submission-vinst.
Doctors, när de inte referee stops verbal contest.
Referee stops contest är det väl. Som sagt, sitt första titelförsvar i viktklassen där på One. Vi får se vad han får för matchningar framöver. Jag vet att väldigt, väldigt många har ställt frågan då om Kadestam och UFC. Mm. Jag vet inte hur One jobbar med kontrakten. Finns det en möjlighet för Kadestam, om han får ett erbjudande av UFC, att gå match i till exempel Stockholm nu när de kommer i juni, eller hur ser det ut?
A, törs inte svara på det. Nej. B, har en inte helt ologisk spekulation. Bevisligen har ju One en bra relation med UFC eftersom de har tradat fighters. Mm. Så att jag har nog inga problem med att se att de gärna tradar då en champ gentemot kanske två andra fighters eller någonting. Så att om UFC erbjuder Sebastian, så tar de gärna den dialogen. Det är nog en ganska bra gissning. Mm. Med tanke på att champen innan, som Sebastian förlorade en gång emot, Ben Askren, blev tradad till UFC.
Mm. Ja. Nej, absolut. Det kan ju vara en möjlighet.
Mm. Ja, vi får se vad som händer med Sebastian. Han sa själv att han hade haft det sämsta campet någonsin, sa han direkt i post-fight-intervjun. Och det var ju ändå, alltså, Kishigin fick det ju till sin match. Nu var det ju en 5-ronders match, så vad som helst hade kunnat hänt med resterande ronder, för jag tyckte ändå att Kishigin började se tröttare och tröttare ut, han också. Mm. Men det var mycket nedtagningar han åkade ut för där, Sebastian Kadestam. Jag vet inte, Mange, du har ju varit en del på Pankreas, det har ju du också varit med kanske för länge sedan. Har du kört någonting med Kadestam på senaste? Mm. Jag tänker för lyssnare som inte känner till Kadestam.
Nej, inte på senast vill jag säga. Jag körde nog med han för 2 år sedan eller något senast. Mm. Men jag har ju kollat på han, jag har ju sagt det i sändning också. Jag tycker man ser att han utvecklas hela tiden, blir bättre och bättre och har en vilja att träna. Och det är ju typ de viktigaste egenskaperna man kan ha som fighter. Så, ja.
Jag tror att det är ett case här om Kill Your Darlings. Sebastian Kadestam är bättre defensiv brottare än vad man ser. Men det är för att han överger sin striking en sekvens för sent. Han är väldigt kär i sin striking, med all rätt, den är fruktansvärd. Men en sekvens för sent tas beslutet att jag måste stoppa det här nedtagningsförsöket, eller nu har vi bytt format i fighten. När han tänker jag kan skicka iväg en grej till, det beslutet skulle han behöva ta bort. Och lite tidigare inse att just nu är den här striking-sekvensen över, jag behöver försvara det här och komma tillbaka till den. Det handlar inte så mycket om att han inte besitter alla verktygen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att han inte besitter kanske 100% erfarenhet och eller ambition att ta beslutet att använda verktygen.
Jag skulle vilja koppla det till Alexander Gustafsson i början av sin karriär, inte nu lika mycket, men i början då var alla frågade sig, ah, men hur är ditt nedtagningsförsvar, varför? För han var svår att ta ner. Och det var, nej, men jag är livrädd att bli nedtagen. Mm. Alltså jag är livrädd att bli nedtagen, för jag är inte så bra på marken, men jag vet att jag är stående. Så han språlade i panik konstant, ja, och bara försökte ställa sig upp i panik hela tiden. Och det var ju då i början av hans karriär. Och jag skulle vilja se mer av det på Sebbe istället för det här attack mode hela tiden, vilket han har. Han är elak, han går framåt. Så någonstans i bakhuvudet har det här, okej, okay, vad som än händer ska jag inte hamna på marken. Mm. Röra sig, flytta sig. Och, ja.
Där finns återigen en problematik med när man blir lite rutinerad, när rutin jobbar emot den. Det är Joe Rogan och de nämner ofta the sense of urgency, att man har liksom någon form av bråttom eller känsla av att det är någonting är akut. När man är rutinerad, man har gått väldigt många matcher, så blir man aldrig riktigt akut orolig för någonting. För att man har varit i alla situationerna och man har överlevt dem. Och ibland så spelar hjärnan ett spratt på en och säger, men det är lugnt, du kommer palla det här och rida ut det här. Fast hjärnan glömmer säga, men du kommer förlora matchen. Ett typexempel på det var Mark Hunt. Mark Hunt var bättre på det i slutet på sin karriär, att han faktiskt blev svårare att ta ner. Han avbröt sina kombos lite tidigare och skickade inte den sista svingen så ofta. I början skickade han allt man pallade hela tiden. För att han var totalt orädd på marken, eftersom han redan har blivit knockad. Han har redan blivit sparkad i huvudet av Crowe och så vidare. Så att ingenting skrämde honom. Och han hade också förlorat jättemånga gånger. Det är ett litet problem när fighters blir lite för trygga, därför att de inte längre respekterar effekten av det som händer. Ja, men jag kommer i alla fall inte bli utdragen. Nej, men du kanske blir ägd en rond. Och så här, på sparring på klubben, när ingen poängbedömer eller coach eller du har specifika situationer att lösa, så tänker man, det är lugnt, det är skitsvårt att dra ut. Fast på match så är det någon som poängbedömer det, och så har du gett bort en rond. Det är en liten problematik. Jag säger inte att den är specifik för Sebastian, men den finns för ganska många, och den växer faktiskt oftare i takt med att man blir erfarnare. Det är mycket bättre när folk är panikslagna. Ska ett typexempel på det. David Tamer hatar att vara underst på marken fortfarande.
Bra! Mm. Det var precis.
Han uppriktigt hatar det, och det syns. Ja. Gör han alltid tekniskt rätt? Oftare nu än förr. Ställer han sig alltid upp allt vad han pallar tills han kanske eventuellt bajsar på sig i suspen? Jajamän! Ja. Han vägrar ligga underst.
Och han vägrar inte bara ligga under, han vägrar att bli nedtagen. Jaja. För man ser direkt ut med rumpan, skicka 2 knän, flytta sig, putta bort motståndaren. Alltså han arbetar frenetiskt för att den andra inte ska få tag i han. Han ska inte bli upptryckt mot buren, den andra ska inte få hålla i han.
Och här tror jag också det är viktigt att tänka så här, gör han, är det alltid, ska man alltid backa ut rumpan? Ska man inte trycka in höften? Så här är inte den tekniska detaljen det man ska haka upp sig på. Här är det beteendet, acceptansen, förståelsen för flöde i match och så vidare som är viktigare. Ja. Att ta fel beslut vid rätt tillfälle lämnar möjlighet att korrigera. Men att veta efter att man blir nedtagen att jag borde inte slaga den sista kroken, det kan du tyvärr inte laga. Du just nu ligger du på rygg.
Tekniken är helt enkelt att komma upp, sen hur det sker spelar ingen roll, bara man kommer upp på fötter igen.
Exakt, alltså funktionen är upp, ja. Upp, 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 upp. Lös det tekniskt hur du vill, bra eller dåligt.
Ja, det ser man det ibland, alltså det här med acceptansen ibland för vissa att hamna på den backen. Jag tycker också att som Barbosa är också en sån person som verkligen är allergisk mot marken. Mm. Från att han hamnar där så gör han allt för att ta sig verkligen därifrån.
Och det var så imponerande med mot Khabib. För att där fick man också se när frustrationen övergick till uppgivenhet. Mm. Edson Barbosa bröt typ mentalt ihop i den matchen och så här, alltså jag kommer inte bli knockad här under, men jag kommer inte härifrån.
Nej.
Det är coolt. Det är liksom, och så här, det är nästan därför knyter inte du sa Jöken, att vägra betyder inte att det blir så. Det betyder bara att man inte har accepterat. Och det är verkligen coolt med David Tamer. Han vägrar. Det betyder inte att han inte blir nedtagen. Men han vägrar. De två sakerna, liksom, det ena utesluter inte det andra. Det är superviktigt att ha den approachen om man lever på sin striking.
Mm. När vi ändå är inne på lite de här diskussionerna så tänker jag faktiskt att ni ska få höra på ett litet urklipp ur min intervju med Alexander Gustafsson som ni kommer kunna höra på min podd Öppet sinne. Och den släpps nu på onsdag, alltså den 13 mars kommer man kunna höra det avsnittet. Och det här är lite av vad Alex hade att säga.
Bara drivit runt liksom, hängt med kompisar och bara tagit det lugnt egentligen. Jag har inte varit så jävla sugen på att träna hårt eller titta på MMA eller liksom någonting. Jag blir ofta så, jag stänger ner efter jag förlorat en match.
Mm. Hur lång tid brukar det ta innan du liksom börjar komma tillbaka till de gamla rutinerna igen?
Det tar tid, jag vet faktiskt inte. Jag känner mig fortfarande lite så här, lite halv off alltså. Det jag tränar ju på liksom, det gör jag absolut. Men det är inte alls någon vidare träning, utan det är bara liksom hålla igång. Alltså nej, jag vet inte. Det tar tid bara. Det tar tid att smälta en sån där förlust. Det är inte så att det inte har hänt förut. Nej. Liksom det här var den matchen jag skulle ha vunnit. Så att det tar tid att tänka om verkligen och verkligen tänka till om hur fan man ska göra framöver liksom. Om jag har verkligen kvaliteten för att bli bäst i världen. När jag får tre försök på mig, jag menar ska jag få ett fjärde, alltså hur många försök ska man försöka, alltså visst jag kommer ju slå alla, jag kommer ju slå Corey, jag slår Volkan, jag slår de här grabbarna, men sen har vi de här topp, och kan jag slå dem verkligen? Kanske inte, jag kanske har nått min potential inom den här sporten, och det är lite mycket sånt man går och tänker på liksom. Jag har inget svar på någonting.
Nej.
Så att man får fundera liksom.
Som sagt, ni kan höra hela avsnittet nu på onsdag, så kan ni höra det. Och jag tycker att vi direkt går igenom lite UFC Fight Night som var nu i helgen. Mange, det var ju du och jag som fick kommentera den här matchen. Och vilken match ska vi börja med och diskutera? Det var 6 stycken matcher på kortet. Det här måste jag väl tyvärr säga att det var ju ett kort som levde kanske inte riktigt upp till någonting vare sig när det var annonserat. Men det var en ganska ljummen start på fightcardet också. Och där var ju verkligen matcher där det kändes som att båda två var där för att inte förlora mer än att vinna.
Nej, men så var det ju. De första 3 matcherna var väl inga höjdare. Men sen kickade det igång och det var väl ungefär vad jag trodde på förhand också skulle ske. Att man såg de första 3 och kände okej, det här kan vara bra, men det kan också bli som det blev. Där folk inte vill fightas. Men sen kickade det igång ordentligt när Tim Means kom in.
Mm. Ja, vilken match.
Ja.
På tal om här
Tim Means mot Nico Price,
vi lägger tillbaka till det vi snackade om tidigare här om orättvisa kapningar beroende på hur matcher ut. Tim Means gav Nico Price en lektion i striking. Alltså han gav honom en sån tydlig lektion i: här är knogarna, där är din mun, ha det bra. Alltså det var en sån upprepad trubbigt våld mot skallen på stackars Nico Price. Och det var också så här nonchalant, nästan på gränsen till mobbingstryk. Alltså han riktigt ägde honom.
Ja, han mixade ju upp det både med knytnävar och handflator.
Ja, han örfilade honom liksom verkligen på ett sätt som var så här: oj, ni är osams typ. Och det var också totalt iskallt. Och så blev han prickad.
Alltså jag älskar ju Tim Means.
Jag har uppriktigt lite man crush på Tim Means. Alltså han är inte den mest attraktiva karln.
Nej, men han har en personlighet. Nej, men han är fantastisk. Vilken fighter, och jag tycker han är cool också. Och precis som du säger, det här är ju hans match. Han vinner den här matchen.
Helt och hållet.
Och vi kan alltid säga, ja men det är den som vinner som avgör allt. Eller det är inte slut förrän det är slut. Men det här one punch knockout, eller att det bara... Ja, man kastar ut någonting och det råkar träffa. Det räknas inte riktigt.
Nej, och här på riktigt, om någon säger nu, och nu sitter jag skarpt på dig Paul, om det här är skälet att jag älskar MMA, skjut dig själv. Man hatar MMA just i den där sekvensen. Det var inte schysst.
Nej, det finns, jag har ju en ännu värre än den här matchen då. Och det är faktiskt Korean Zombie mot Jair Rodriguez.
Aha, det
var inte heller helt ok.
Det är liksom, det är ju, där snackar vi fem ronder och liksom, ja, det är den sista sekunden och så bara, pack, kommer en armbåge från ingenstans. Ja.
Men det här blir ju så fel också, för någonstans blir det så här, Nico Price får intervjun, han får kalla ut någon, han ska klättra i rankingen och folk bara, wow, vilken fighter. Men
alltså, han är ju inte det.
Nej,
alltså,
han är ju inte
det. Är ju det,
liksom. Det är inte det. Det är så långt ifrån. Tim Means är ju så mycket bättre. Och jag menar här tänker jag att UFC, om vi kopplar tillbaka ännu längre det vi pratar om Arnold Allen.
De borde säga att det här gills Benel. Inte.
Nej, men det gills inte. Det räknas inte som en riktig förlust. De borde ha ett protokoll de gick som gör någon slags kråka där vid sidan och bara, han vann den här egentligen. Och så har de ett eget rekord till alla fighters.
Ja, alltså, jag fattar att det här är en dröm, men det är nog lite härlig dröm. Jag skulle bara vilja ha tillgång till listan.
Ja, men verkligen.
Den är jättesubjektiv såklart. Nico Price tycker att det där var gameplan. Han har övat på det där hur länge som helst. Han skulle försöka haka och kinda sönder handflator och knoga på Tim Means så länge som möjligt. Och sen när minst dagen skulle han träffa honom.
Det är som Damirs knä.
Exakt. Men då hänger det ju också så på Nico Price. För då är det ju lite strategiska misstag han gör i slutet på ronden här som gör att han faktiskt blir prickad.
Till minst?
Ja.
Ja, absolut. Han stod kvar en sekvens för länge. Han stod, absolut. Han hade tyngden på frambenet, han stod alldeles för nära och han är så rutinerad så att han borde fatta att det enda Nico Price har kvar är att svinga vilt.
Han blev lite för självsäker.
Ja.
Han var lite nonchalant, han tappade fokus på uppgiften.
Högmod går före fall. Han tänkte såhär, skitsamma, jag har ju lekt med den här killen hela tiden. Jag gör vad jag vill. Det är farligt och absolut, där ska han bli lite brännmärkt. Men man kan väl säga fy skäms eller någonting. Det här var ju lite för mycket straff tycker jag. Det var inte helt ok.
Nej, det var ju en oerhörd knockout i alla fall. För Nico Price låg, eller förlåt, Tim Means låg kvar.
Det var ju också så här att Nico Price fick
också.
Ja, exakt. Men så här, att Nico Price fick intervjuerna, det handlade också om att Tim Means fick eventuellt en hjärnsvullnad. Alltså han var ju akut trött.
Ja.
Du nämnde Damir Hadzovic. Båda har ni nämnt honom. Damir Hadzovic hade ett önskemål faktiskt. Han vill jättegärna möta Charles Oliveira.
Nu hänger inte jag med. Va?
Ja, jag varit lika chockad också när jag läste faktiskt den potentiella matchningen.
Ja, men det är nog det där knät på Imanari-rollen.
Ja, för det känns så otaktiskt. Jag vet inte. Jag har jättesvårt att se Damir vinna en match mot Charles Oliveira. Och för er nu som bara får hjärnsläpp för en sekund, vem är Charles Oliveira? Det är han som besegrade David Tamer alldeles nyss.
Ja, exakt.
Ja.
Jag skulle vilja vara väldigt brutalt plump och säga... Han har ju ungefär lika stor chans som Nico Price hade mot Tim Means.
Ja, men det är lite,
det är väl lite, där
det är
hänger
lite
liksom.
Den nivån. Ja. Alltså Charles Oliveira, så han är ju jättebra. Och han såg jättebra ut sist också. Ja. Så, lite för stort steg upp. Men, ja.
Han kanske vill det just för att han... Eller ja, så här. Antingen vet han något som vi inte vet. Eller B, så tänker han, kan Nico Price så kan jag. Det måste ju vara någon av dem liksom.
Han kommer ju för sig ut med det här uttalandet innan Nico Price match så.
Han är synsk,
ja, han
också
är synsk.
Wow,
han är synsk.
Det kan vara det, vara det.
Cool, vi hoppar vidare. Ja, den andra matchen som också är ganska fort var ju Elias Aleski dos Santos som tog sig an Curtis Millender. Ja, det var ju en markkamp där som inte gick Millenders väg.
Alltså det var ju ingen markkamp, det var det som grejen. Kamp innefattar ju två parter.
Det var mark bara.
Det var mark och det var bara brassen som hade den.
Ja.
Och där, ja, vi pratade lite om det innan jag valde, men det känns som att det här har blivit någon sjukdom. Jag vet inte varför. Många stående fighters, många vinner stående, men de flesta är också kanske brottare i grunden och har en otroligt bra takedown defense eller bra grappling, eller folk har liksom missat det här konceptet eller missat marken, för Milen är ju riktigt dålig på marken. Alltså riktigt, riktigt dålig.
Uppriktigt så var han faktiskt helt värdelös.
Och det är så konstigt när man är på sån hög nivå. Vad gör du? Varför tränar du inte mark? För, och det sa jag i sändning också, att det kommer, ja, du har jättebra striking, det är jättebra. Sen kommer du till en viss nivå där du måste kunna antingen ha ett otroligt bra takedown defense, otroligt bra, så att du inte hamnar där, eller ha en bra mark. Det blir, och alltså, han har inget av det. Det är,
alltså det är ingen som stammar och hittar på namnet MMA, utan det är liksom det första M-et, mixed. Det är inte blandad striking. Det är någonstans där måste man ju fatta att det första M-et betyder att man förväntas kunna hantera även clinch och eller markfight.
Ja, jag tycker att det är jättekonstigt. Och där ser man ju, det, tyvärr Milander, det kommer inte gå längre än sådär för dig. Du stannar någonstans på rankingen där du är nu.
Plus att blueprinten är ute när man blir sådär exponerad.
Ja.
För att även om han såhär, ja men då tar jag och tar ett sabbatsår eller tre och bättrar på min grappling lite grann här. Och sen så ska jag försöka få in den. För där snackar vi att han har ingen grundläggande grappling heller. Nej. Sen ska han lyckas försöka få in den på något sätt i ett MMA-game. Ja, alltså han kommer sumpa 2-3 år på det. Låt bli. Det där är sorgset faktiskt, men så här, det måste finnas en grundskolning. Behöver man bli BJ-expert och kunna massa coola kragstryp och hålla i ärmar? Verkligen inte. Behöver man förstå de absolut mest basala mekaniska positioneringarna och rörelserna? Jajamän, som ett rinnande vatten när du är jättegroggy.
Ja, verkligen. Och jag vill ju ta det ännu längre. Alltså, du ska vara bra på grappling. Du ska ha bra MMA-grappling. Du behöver inte vara en BJ-expert som Damien Maia eller liknande, men ska du bli bäst i världen så ska du ha en bra grappling.
Ja, också. Till och med om du aldrig någonsin vinner en match med det.
Även om du heter Anderson Silva kan du behöva dra en triangel mot en brottare då och då.
I femte ronden också.
Ja. Jag ska ge ett superbra exempel på det. Och det är någon som ingen på något sätt ser som en grappler. Och det är José Aldo. Ja. Den lilla killen. Som är riktigt, riktigt, riktigt bra på marken. Och hur ofta har vi sett det?
Han har väl ett hyfsat takedown defense också? Eller?
Ganska skulle jag ändå säga. Fråga hela tiden med Alphamil. Nej, men det säger en del. Men det är just därför han blir en riktigt mycket bättre striker än vad han tekniskt är också. Han är jättebra striker. Men han är en fruktansvärd striker eftersom alla är ganska skraja för, just det, tänk om vi hamnar på marken.
Titta, ja. Verdum som gjorde om sig och helt plötsligt bara, jag är helt orädd. Jag blir träffad, halvt knockad. Jag bara lägger mig ner och väntar tills jag återfår medvetandet.
Jag har trianglat Fedor, jag lägger mig på rygg och vilar en stund. Det är liksom, kom här.
Wow, shit vad det snurrar. Skönt att han står upp.
Jo, det här ser vi också med många strikers som har en oro för att bli nedtagna. Då blir de superreaktiva på vad den andra gör. För de väntar bara på nedtagningen och då kan vi också få otroligt tråkiga matcher.
Mm.
Ur den aspekten med. Men cool, vi glider vidare till kvällens huvudmatch. Det var ju tungviktarna som stod på spel. Det var Junior Dos Santos som tog sig an Derrick Lewis. Ja, det här var ju också en match som inte var det jättelänge. Men jag måste ju börja med att nämna snurrsparken som Dos Santos satte på Lewis mage.
Han drog in en bra spinning backkick där. Fint. Alltså.
Det var ju så sjukt att Derrick Lewis står... Ja. Några minuter känns det som ihopkurad och skickar en höger när Derrick Lewis eller när Dos Santos kommer nära liksom. Ja.
Gamla Smith, kommer du ihåg honom? Smith mot Drago, en riktigt gammal löv, när Drago träffar med en leversmäll och Smith bara, jag kommer dö, jag slår ett slag till och vann. Det var lite det som höll på att hända här. Och ärligt talat så hade Dos Santos flax. För A, han gick på det och såg det inte komma. B, han blev träffad så hårt han blev satt på rumpan, men han blev träffad i bröstet. Hade den tagit ett par centimeter högre upp, då hade Derrick Lewis kommit undan med det. Luckily for the sport så hände inte det. För att den bästa utövaren vann. Vi sa det precis innan sändningen här, nu jag och Mange. Så här är det. Derrick Lewis kan ingenting. Han är livsfarlig. Kanske just för att han inte kan någonting.
Men jag tycker också, för här hade, nu tappade jag namnet, ryssarna var mot
Volkov,
tack. Han vinner mot Volkov och så får han där, wow, vilken fighter han är. Han blev ju utskåpad fram till, alltså utskåpad. Och så bara, okay.
Han gjorde Nico Price helt enkelt.
Han klättrar på rankingen. Han får en titelmatch, ja, och då visas återigen vilka brister han har. Cormier vinner lätt. Och återigen nu får han Dos Santos återigen visa vilka brister han har. Och det här visste vi. Alltså ja, jag fattar inte. Den här UFC-boken där de skriver hur matchen egentligen gick, borde de använt det här?
Ja, verkligen. Alltså så här är, vi har ju sett Derek Lewis använda de här vapnena mot, tyvärr inte mot en Ngannou, jag tror han drog iväg någon grej sådär. Ja. Men han gjorde det mot Mark Hunt. Exakt samma, hoppsparkarna, backade in i gallret, när han nuddade gallret så hoppade han in en spark för att få lite yta och så vidare. Och det är jätteläskigt, han är enorm, han ser ut som en friggebod med knytnävar. Han slår idiot hårt och tål jättemycket däng och hoppsparkar snabbt med ganska pissig teknik men med stora långa ben. Men en duktig fighter läser det och sen träffar de honom. Precis som Mark Hunt gjorde. Mm. Så det var inte superklurigt för Dos Santos att säga, jag får akta på mig att springa därifrån. Vilket han gjorde. Ja. Och det förstår jag, för att man ska göra det. Men det var aldrig något snack om vem som, förutom flaxgrejen där med Ropadopen, men förutom det så var Dos Santos 100% ohotad.
Kommer Santos kunna ta tillbaka bältet som en gång var hans?
Kanske, törs man väl säga då.
Alltså men... det är absolut ingen omöjlighet. Nej. Sen tycker jag
alltså i dagsläget, bara en lek med tanken här, i dagsläget, hur skulle en match mot Santos och nuvarande mästaren Danny Cormier se ut? Är det någonting som Santos
Cormier kommer behöva stänga avstånd, för det är en extremt stor skillnad i räckvidd och slaglängd. Då Santos fightas också långt. Han är inte lika lång som Stipe, tror jag, men han fightas längre. Han har en stance och ett sätt att boxa som att han gör
han
sig
boxas.
Längre. Exakt. Så DC kommer ha lite klurigare att stänga avstånd på honom än han har på Stipe. Stipe har en brottningsbakgrund. Dos Santos kommer från en boxningsbakgrund. Mm. Och det syns. Plus att Dos Santos inte på något sätt är rutten på marken. Det är inte Stipe heller. Men jag tror att det är faktiskt en bättre matchning för Dos Santos än det är för DC.
Ja, det är en tuff match.
Och Dos Santos slår en bra uppercut alla Alex. Mm. Och det är kryptonit för en kort tungviktare som DC.
Nej, men det är en tuff match för DC.
Alltså, det är inte någon drömmatch.
Jag är intresserad av den.
Kommer aldrig hända tyvärr, men jag är intresserad av den också.
Nej, det känns som att de väntar på det här med Brock Lesnar som vi
det
alla verkar ha summerat
väntar.
I rätt.
Ja, exakt. DC väntar på show me the money bara.
Det jag kan känna så här, absolut, ge han den matchen. Men släpp bältet och bara låt divisionen rulla. Lite så kan jag känna då. Att om du vill ha fighten, släpp det där bältet bara, men då är det pengar. Och, it is what it is, som du börjar säga. Jag hoppar in slänger in en liten lyssnafråga här direkt från Emil Gustafsson, för den är verkligen i fas med precis det vi pratar om. Den är så här: tycker ni att det börjar märkas att Derek Lewis kanske inte tillhör toppen i tungviktsdivisionen?
Kändes det inte som vi svarar på det?
Jag tror att...
Ja, men vi får en konkreta...
Låt mig förtydliga.
Vi svarar bara.
Ja.
Ja.
Han kan ingenting.
Härligt.
Är han livsfarlig? Ja. Har han någonting i toppen att göra? Nej.
Fast alltså, det är det som är så hemskt. Tungviktsdivisionen.
Ja.
Ja, han har ju något i toppen att göra. Alltså, han kommer knocka var tredje person. Ja. Med en haymaker.
Det är inte som att Ben Rothwell och Blagoj Ivanov kommer bara, vi räddar den här viktklassen.
Ja, vet du, den fick ju Fight of the Night bonus.
Hur är detta möjligt?
Jag skojar.
Herregud, där vart jag så upprörd så att jag är på bojkotta UFC. Det där var provocerande.
Ben Rothwell, comeback of the year.
Ben Rothwell, of the year. Please stay dead.
Ja, nej, det var en otroligt tråkig match. Oerhört tråkig match. Kära vänner, UFC Fight Night, Till vs Masvidal. Nu på lördag i London. Härlig tid för oss att kommentera, inte mitt på natten. 6 stycken fighters står på kortet. Jag vill börja med att prata om Volkan Ozdemir mot en kille som jag har lyft flera gånger i de här sändningarna. Dominic Reyes. Det här är en av de människorna som jag anser kan vara en potentiell framtida titelutmanare för Jones. Jag säger inte att han vinner, men det är en person som har ett intressant record. Så här långt har han 10 stycken vinster, obesegrad. Han har 6 knockouter, 2 stycken submission-vinster. Jag vill få det här till hans tredje match i organisationen. Jag tror att han har fått 2 avslut och en gång har han gått till domslut. Men han är intressant för att han är ett sånt härligt tillskott till en ytterligare en vikla som har faktiskt en ganska gles topp 15.
Och, nu när du har kört den här utläggningen, vad vill du att jag och Mange ska svara? Men jag håller med.
Ja,
nej, men skämt att säga då. Nu sa vi det här om Derek Lewis alldeles nyss, men jag säger det igen då om Volkan Österler. Ja. Lägg av.
Alltså det här, så återigen jävla boken. Jag blir så irriterad. För jag såg Volkan, jag sa det i sändning hela tiden. Jag har sagt det till alla. Alla bara, vad tror du den här Volkan? Han kan inte fightas. Folk kommer visa hans brister väldigt, väldigt snart.
Här skulle jag korrigera Mange, ja, för att jag kan. Ja. Han kan absolut fightas, ja, men han kan inte MMA. Nej.
Precis, förlåt. När jag sa det så kände jag det. Han kan fightas, men han kan inte MMA. För han har såna brister. Milander, samma sak.
Mm. Alltså, kan också fightas utan bara...
Precis, han är jätteduktig om fighten är på hans villkor. Men Volkan... har inte, alltså han är inget toppnamn. Vi såg mot DC att det är sådana brister så det är ett skämt. Skulle han möta Jones, ja det skulle gå precis som mot Smith. Det är liksom,
det skulle gå fortare.
Ja, det skulle gå fortare, men
ja, Volkan slår hårt. Ja. Volkan är en OK-boxare. Han har lite rytm och lite blick och så. Han går med haken lite för högt.
Men jag tycker fortfarande, precis som du säger, det är, förlåt Valdo, men det är okej. Okay.
Ja, exakt. Han är okej liksom på hela grejerna. Men det är på hans premisser som det funkar. Nu är facit ute. Hur många matcher har han fått däng på samma sätt?
Ja, det är väl två bara så här långt.
Ja, men det räcker väl ganska bra eftersom de har varit i toppen. De enda två toppmatcherna han har gått på det sättet. Det är väl ganska klart då. Då vet vi ju vad som kommer hända.
Så det finns en risk att hans smeknamn kommer jobba emot honom. No time i UFC helt enkelt.
Short time i alla fall.
Men det är tyvärr så. Han kommer ju vara kvar och han kommer vinna mot en del. För ja, den är inte så bred återigen, viktklassen. Men det är ingen framtida titelutmaning. Han kommer aldrig någonsin vinna titeln. Och han kommer inte vinna mot de bästa.
Reyes däremot är benägen att säga att jag håller också med om att det finns en potential där. Mm. En sak som för mig är viktig för den här matchen, som gör matchen spännande. Det finns ingenting spännande för mig i Volkan Östermin match på grund av Volkan. Men det är väldigt spännande att se huruvida Reyes har någonting, för här handlar det om att han ska utföra MMA. Mm. Om han går in och ska mäta manlighet med Volkan Östermin och tänker, om jag ska boxas med honom och se vem som är bäst boxare, då har han ingenting i UFC att göra, för då är han en per definition idiot. Nu finns det ju information, du har sett den, ta matchen till någon annan plats dit Volkan Östermin inte kan följa med. Får jag se det, då är jag ännu mer ett fan av Reyes. Får jag se motsatsen till att han gör en boxningsmatch av med Volkan, då är jag inte så intresserad av Reyes.
Nej, jag vill se ett, precis som du säger, jag vill se ett större arsenal av Reyes, att han är en MMA-fighter, för det kommer behöva, sätt Reyes mot Alexander Gustafsson, så kommer han behöva visa upp ett större arsenal.
Ja, han kommer behöva skicka med sig hela registret.
Precis.
Förr i tiden, det fanns en farbror, UFC 7 tror jag att han vann, Marco Hoas, han hade en superenkel gameplan. If you kick and punch, I grab. If you grab, I kick and punch. Mm. Det är inte så konstigt, fightas inte där en motståndare vill fightas. Det är liksom inte vem är ballast tävlingen, det är vem är smartast.
Fråga där nu om Marco Hoas. Var det han som började verkligen introducera footstomps i UFC?
Det var det.
Det var det, eller?
Ja, och han sparkade low kicks som ingen. Jag har faktiskt käkat några av dem. Det var ingen trevlig grej alls. Nej.
Nu fick ni det också. Fick vi in lite MMA-historia här. Grundaren av footstomps, Marco Hoas.
Bland annat.
Ja, härligt. Som sagt, jag är nyfiken på matchen. Ni tar verkligen upp bra poänger med det här. Anledningen till att jag också ser dig som en utmanare, det är för att det som vi har sagt nu känns som att man nästan börjar slita ut de här orden, så vi kommer inte kunna säga dem mer, men det är glest. I viktklassen, det finns inte supermånga potentiella utmanare till Jones. Och jag har lyft även det här tidigare, att de tre jag ser som just nu är rankade, det är Dominic Reyes, vore intressant. Det finns en intressant case för Thiago Santos. Det finns ett intressant case med John Walker. Men om jag tar bort de tre, då vet jag faktiskt inte ens i lätt tungvikt. Och nu menar jag inte att folk ska rematcha Jones flera gånger om, och där får vi då inkludera Alex som själv ställer sig de frågorna också. Utan om vi tittar på folk som inte än har kommit upp och blivit lite topp tre eller topp fem, så är det är ungefär de tre.
Mm. Alltså, jag skulle faktiskt vilja slänga in Iller. Bara för att han är ett djur.
Plus att Illir har någonting, jag tänkte säga något unikt, men så kommer jag på att DC är också en tvärhand hög och två laggårdsdörra bred. Så Jones har faktiskt dealat med den korta, stockiga lyftkranen förr.
Ja. Ja, vi får se vad som händer. Vi går vidare. Kom in event på den här galan. Det är Leon Edwards mot Gunnar Nelson.
Faktiskt, kul.
Ja. Ja, verkligen. Bra matchning tycker jag.
Vad skönt att vi, för nu kände sig, jag kände att jag var inne på ett dåligt spår hela den här podden. Det var så här skitgläll. Alltså jag är en positiv och glad människa egentligen.
Inte jag, bara, jag däremot.
Nej, jag vet. Men jag, det var därför jag sa jag. Men det här faktiskt, rolig match. Spännande.
Nöjd.
Ja, Edwards kliver ju in med en vinst. Senaste matchen var då mot Donald Cerrone och det gick ju hela fem ronder. Så har vi Gunnar Nelson som avslutade Alex Oliveira i den andra ronden, och det kan vara ett av de blodigaste katsen jag har sett. Det var väl pannan där gick väl ett jack, så känns det var 2000 stygn efter den matchen.
Ja, det var salmingkvalitet på det alltså.
Ja, ja, det var mycket blod.
Ja, kul att se de två. Jag måste också säga att det var nästan mer trash talk mellan Leon Edwards och Darren Till än vad det var om Till, Masvidal eller Gunnar Nelson och Leon Edwards.
Britterna.
Ja, skräll.
Sitter där och hatar på varandra. Och det leder oss direkt in till huvudkortet som just är Darren Till mot Jorge Masvidal. Darren Tills första match sen sin förlust mot Tyron Woodley då han fick en möjlighet att gå match om välteviktsbältet. Jorge Masvidal tror jag nog också har typ hans senaste vinst emot, jag ville få det till Cerrone, men den var, fick vi backa två år. Masvidal fightades faktiskt ingenting under 2017, så det är nog därför jag ville få det till Donald Cerrone. Men han kommer faktiskt in med två stycken förluster i ryggen. Den ena, split, Damien Maia, andra, enhälligt domslut mot Steven Thompson.
Jag vill ju säga där mot Damien Maia, nu vet jag att Valdo är ett fan av han, men det var ju också, han var ju så klantig.
Masvidal? Ja. Nej, alltså, han hade kunnat vinna den matchen.
Han undvek nedtagningar hela matchen, han gör en perfekt match. Ja. Och så är det bara, jag ställer mina knän lite närmare och inte språla på riktigt, utan typ bjuder in lite till en grapplingmatch och där var det över. Jag fattar inte.
Nej, det var så korkat. Det är också tyvärr lite Masvidals pryd. Masvidal är en liten doldisfavorit för mig för att han gillar att fightas. Ja. Han är inte helt olik Sebastian Kadestam med att han har bad intentions i allt. Då menar vi allt. Det är en, liksom en liten bad boy, men han är också riktigt bra. Han är en bra striker. Men riktigt bra striker. Han är inte gratis på något sätt. Darren Till har en mycket längre striking stil, mycket längre frame och ram. Men Masvidal är tuff. Nu vet man inte om man ska positivt värdelägga det eller inte, men han kommer liksom från bokstavligt talat bare knuckle fighting Miamis bakgator. Ja. Och han är helt orädd för slagväxlingar och har en haka. Det är inte som att han kommer kissa på sig när han blir träffad som Cerrone gjorde. Han kommer svara hårt om man inte somnar.
Nej, alltså jag är så taggad. Här har ju UFC:s matchmaker gjort
vunnit.
Ja.
Ja, här har man alltså, med en hemliga boken.
Drömmatchning, hemliga boken.
Alltså,
det är så spännande det här. Jag ser verkligen fram emot de här slagväxlingarna. Mm. För Darren Till slår hårt.
Fruktansvärt hårt. Och bra. Han, det finns massor av människor som slår hårt.
Ja.
Derrick Lewis slår hårt.
Ja.
Han är ungefär lika teknisk som en påse skridskor. Ja. Darren Till har dessutom riktigt ren och snygg teknik och förståelse för vart han ska ligga kvar eller inte ligga kvar i slagväxlingen och så vidare. Det är jättebra. Masvidal också. Han har väldigt fin, nästan liksom kuban, han är ju halvkuban, men kubansk boxning. Det är jättesnygg boxning. Mm. Det ska bli väldigt kul att se. Plus att Masvidal är bättre på marken. Men han är sådär på nedtagningarna, plus att han är benägen att stå kvar och slåss. Jag tror extrem underhållning.
Ja, jag tror extrem, alltså stående fight.
Fight of the night.
Ja, potentialen är där, helt klart. Alltså helt klart.
Och det jag tror, det kommer kanske inte bli det här riktiga sluggkriget. För Darren Till är ganska bra på att hålla sin distans och fightas lite längre och,
men det kommer bli tekniskt bra.
Tekniskt
med hårda träffar.
Ja, faktiskt.
Piken.
Ja, men det här är riktig MMA.
Ja, fina grejer.
Riktigt spännande. Någonting som ni vill lyfta från kortet?
Ja, men alltså jag tycker vi lyfter en på underkortet som jag var lite, återigen, jag har namn ibland alltså.
Tom Breeze,
tack.
Som möter Ian Heinisch.
Ja, Tom Breeze tycker jag är en fantastisk fighter. Han har gått upp i mellanvikt nu och det är också
rätt, tror jag.
Ja, det tror jag också. Jag tror att det är rätt, för han var gigantisk.
Mm, det
men det är riktigt. Jag kommer ihåg första gången så jag bara, oj, 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 den här killen kommer gå långt. Och jag tror fortfarande det. Får han lite medvind, slipper lite skador. Och,
kan det funka?
Ja, då kan det verkligen funka. För jag tycker han har en grym stil och jag gillar att titta på han.
Men jag skulle vilja att Heinisch på riktigt hade fightnamnet The Maneuver. Och bara leka lite med The Heinisch Maneuver. Jag vet inte vilket lås det är, men han eller spark eller duck eller någonting. Men alltså om man heter Heinisch, så ska du ha The Heinisch Maneuver.
Faktiskt.
Inget
det hade varit en bra nickname.
Ja, får se om det blir ett namnbyte där eller inte.
Ja, jag vet inte, jag ska mejla och kolla.
Ja, får ta ett snack med Dana White. Ja, den här galan går på lördag. Jag har tyvärr inte den spikade tiden för när matchkortet startar.
Det borde vara du och jag va?
Håller uppdaterad. Ja, det är nog du och jag som kör den kommenteringen. Så får vi se eventuellt Fight of the Night vad gäller just Jorge Masvidal och därin till.
Mm-hmm.
Innan vi går på lyssna frågor, så du nämnde just ett ord där som ledde mig in till en liten tanke. Bare knuckle, mm-hmm, fighting, har ju signat Pauli Malignaggi. Jag vet inte om jag hängs med det här. Och han ska nu gå några matcher där. Ja, jag vet inte. Tankar om den här. Vad
alltså
säger du?
Jag vill inte. Jag bara känner såhär bare knuckle fighting. Lägg ner.
Ja, dels det.
Ja.
Men om vi indulge in this matter, ja, som det så vackert heter på utrikiska. Vi ändå bara lek med tanken och fördjupa oss lite i det. Boxare av hävd som har legat länge i just boxningsvärlden har börjat använda en teknik och förlitat sig på vad som anses då vara raka handleder och raka knogar, men de är baserade på en tejpning och en puck över knogarna och en stor tjock stötdämpande handske. Det brukar ärligt talat gå sådär när boxare ska slås utan handskar, inte för att de inte träffar jättehårt utan för att de slår sönder sina händer. Det är en annan teknik liksom.
Malignaggi menade ju, I've been in my street fights, sa han.
Ja. Absolut, det ser vi på dig. Men det verkar som att du har tagit träffen och inte gett dem just då.
Det intressanta här är att han fortfarande vill ju ha den här matchen med Conor McGregor.
Ja, då är det skitsmart att signa med en jätteliten organisation där du får slås utan handskar. Det han också ville få tillbaka sin lektorstjänst på Chalmers.
Och det är ganska roligt att då har ju folk börjat lyfta att han borde möta Artem Lobov,
ja,
som jag tror faktiskt också är signad. Men då är Polinadji mer så här, varför skulle jag möta honom?
Fast, because he's the GOAT!
Ja.
Vad är det du inte vet? Hur har du missat det?
Men jag vet inte vem är han tycker att han borde möta bare knuckle fighter, för jag vet ju inte direkt som att det är en radda av, liksom, av tunga namn, utan det är ju raka motsatsen.
He wants the money fight, han väntar på Conor.
Ja. Kan vi enas om att det generellt handlar om kanske inte de som låg i den liksom övre skiktet av resultaten på högskoleprovet som söker sig till bare knuckle fighting idag när det finns MMA.
Nej, jag håller med. Det var därför jag sa från början, lägg ner.
Det, ja, känns såhär, det där är väl lite
alltså, ska vi försöka göra det coolare eller jag vet inte vad.
Ja, precis, för det är supercoolt idag 2019 att slås utan handskar med ganska dåligt betalt och inte så bra regler.
Ja,
det,
nej, det är jättekonstigt.
Ja, jag håller med. Frågetecken om det där. Nu hoppar vi på lyssna frågorna för den här veckan. Vi börjar med John H. som faktiskt har mejlat till oss. Och till er som vill vara med i lyssna frågorna så följ oss jättegärna på Instagram. Det är @MMA-podden. Så tar vi emot lyssna frågorna. Alternativt mejla oss på mmapodden@gmail.com. Här kommer den i alla fall. Han har två stycken, vilket jag tycker är ganska bra. Hej, en av anledningarna till att jag kliver upp på morgonen är att jag när en förhoppningsvis dag kan få se John Jones besegrad. Vad ger ni Miocic respektive Ngannou för chanser mot Jones, och vad tror ni om möjligheterna att få se någon av de matcherna? Hängde ni med i frågan där?
Ja, absolut. Det var många. Jag kan ju bara ett så här tips. John H. eller Johnny H. John H.
Förpliktigande namn på något,
ja,
sätt.
Men för din egen skull så kanske fokusera mindre på John Jones förlust.
Ja, det är ett experttips av rang från din kollega, expert Magnus Edenblad.
Det känns lite mer peppande att gå upp på morgonen av andra anledningar. Men, ja, att han... men alltså jag tror John Jones skulle slakta båda två. Och sen att de kommer mötas ser jag ju som 0,2. Mm.
Jag tror att det eventuellt enda han skulle ha lite bekymmer med där är att båda de två är ganska, eller den ena är en enorm tungviktare.
Alltså jag ser att John Jones typ äter upp sig och går upp till tungvikt på något sätt.
Jag tror att han skulle behöva göra en tune-up fight eller två för att fatta vilken sorts djur. För att Stipe Miocic till exempel, folk ger en gun och dålig cred för hans kondis i matchen mot Stipe Miocic. Tvärtom skulle jag säga att han hade tre atletlungor. Han gjorde nämligen tekniskt 100% fel i varenda grappling-situation och lyckades ändå komma upp på fötter mot någon som visste vad de gjorde. Det är bara det tog väldigt lång tid och inte var så hotfullt. Så att kondis och styrka har ju det där kreaturet på något sätt. Det kan vara lite klurigt att hantera för John Jones. Tekniskt så kan han ju spöa båda två samtidigt troligtvis.
Alltså nu, jag kanske var lite fort också, men alltså jag ser ju precis det där tekniskt. Sen är det ju såklart ett problematik när John Jones, ja, vad kan han gå runt på, 100? Och de här går runt på 115 eller någonting, 110.
Alltså Ngannou väger nog, jag skulle gissa på att han väger runt på 120. Alltså.
Ja, det är han, exakt. Jag har ingen koll. Så det är ju såklart att den faktorn, jag tänkte att vi var tvungna att...
Ja, nej, men tekniskt håller jag med. Alltså det är ingen dialog. Nej. Stipe Miocic är lite för lång, han är tuff. Han är stentuff och han kommer sätta press på Jones och han är inte slagrädd. Jag tror att han är lite för lättläst. John Jones skulle hantera honom nästan idag.
Ja,
jag tror att
han har svårare,
exakt. Jag tror att han har svårare med Ngannou för att Ngannou är inte lika lättläst, PGA oskolad fortfarande. Ja. Ju vildare Ngannou är, ju värre blir det för Jones.
Ja.
När vi ändå är inne lite på Jones här, så vill jag lyfta faktiskt Alex och Sveriges situationen. För nu har det ju då blivit klart att UFC kommer till Sverige. Under en viss tid på dygnet under lördagen så kom det ut att Alex mot Corey Anderson i princip var klart. Ungefär 20 minuter senare kom det ut att det var Alex mot Smith, mot Anthony Smith istället. Jag personligen ser hellre Alex mot Smith. Jag tror att det är en mer underhållande fight, om jag nu får säga så. Har ni någon preferens där, Anthony Smith eller Corey Anderson?
Alltså tyvärr, nu ska jag säga, rent taktiskt och som svensk tycker jag att Smith är en bättre match för han får spöa den som förlorar mot Jones precis, och jag tror att Alex har möjlighet att avsluta och då kan man bygga det att Jones inte gjorde det och så vidare. Men rent så här fanmässigt, om vi pratar MMA-nörden, så, och det har jag ju sagt massa gånger i sändning, det är inte många matcher som triggar mig med Alex.
Det är inte fullt med fjärilen i magen på någon av de här.
Nej, han är för bra. Alltså han är för bra. Jag tror han vet om det själv. Och han är för bra för båda. Han kommer inte, ingen av dem har någonting som kommer ställa till det för Alex.
Corey har en grej. Och Corey har, till skillnad från Anthony Smith, Corey har arbetsmoralen. Ja. Vilket gör att om Alex skulle, gud förbjuda, skada sig igen eller göra någon liten tabbe, det kan Corey nappa på bättre än Smith.
Mm.
Och det är jobbigt. Lite som vi faktiskt såg Corey Anderson mot Illir. När det inte riktigt gick exakt som det skulle, Illir träffade bra och Illir gjorde det han brukar i flera sekvenser. Men när det inte gav frukt på exakt det förväntade sättet, så blir det ett par tre sekunder av vänta nu. De tre sekunderna nappar Corey Anderson på och då tar han över matchen. Det, sånt gör aldrig Anthony Smith. Han nappar på en slagväxel om han har flax och näsblod.
Ja.
Så det är väl det man får ge Corey Anderson. Men han är en sämre boxare än Alex. Han är inte en tillräckligt bra brottare för att hota Alex.
Nej, inte i närheten. Nej. Alex är bättre brottare.
Exakt, så att jag tror inte riktigt att det där är... Det där är som du säger, det
Alex
där är
bättre grappler också.
Ja, det är Alex match att förlora, inte Coreys match att vinna.
Medan Anthony
Smith är så här... Alltså jag har svårt att se Alex förlora på något annat sätt än, ska vi slita ut den här lite grann, Nico Price.
Ja men faktiskt, jag håller helt med dig. Alex och Jones är för bra för viktklassen.
Ja, tyvärr. Deppigt att vara i den eran. Men så
ja,
är det.
Och det är väldigt, och det är det här också, jag vill bara lyfta en grej till här med Alex då. Just det här att vara född i samma era som John Jones.
Det är som om du spelar basket idag när LeBron finns.
Ja, men precis. Och det, eller vad 100 meter sprinter när Usain Bolt finns.
Ja, alltså så här, sorry, du kan vara extrem ultraelit. Hade inte den där funnits så hade du vunnit 4 OS-guld. Men nu finns den.
Eller börja lösa Rubiks kub när Paul gör det.
Det är också ruskigt, ruskigt klurigt. Alltså. Jag har inte ens försökt.
Det var ju stort samma som det vi pratade om.
Jag kände också relevansen.
Jag var tvungen att slänga in mig där med de här stora namnen så jag får lite utrymme i den här podden.
Skönt att du hittar perfekt nisch, folk. Perfekt nisch.
Jag ska kolla. Det känns faktiskt som att mycket av frågorna som dyker upp här har vi besvarat. Den här är i och för sig lite intressant när vi ändå är inne på det, men frågan är, tycker ni att Smith förtjänar att möta Gustafsson?
Nej.
Nej.
Alltså jag läste, jag tappade all respekt för honom typ. Det är någonstans när han gick över till att tycka var det okej att delta. Det ska inte vara okej att delta när du har fått en titelmatch du inte har förtjänat. Då ska du slåss med liksom... Dö med stövlarna på, bajonett på, tomt i magget och liksom, du måste lämna allt. Det enda han lämnade där, det var ju förhoppningarna typ.
Ja, och sen alltså återigen, nu vill jag ta fram den här boken och de matcherna han har vunnit tidigare när folk så här, ah.
Jag citerade dig senast, han har ju alltså mött, vad var det du sa? Sopor!
Ja, men alltså det är ett litet skämt faktiskt att han får en titelmatch efter det.
För jag vadå, han spöade ju Shogun och han spöade ju Ostermir.
Här skulle jag vilja, jag skulle säga Press och Rashad alltså, Evans.
Rashad Evans.
Ja, fast alltså, det var väl i mellanvikt va?
Ja, skitsamma.
Ja, det,
nej, men bara slänga in
fjort, eller,
korrekt för viktklasserna här nu.
Men jag skulle vilja slänga in väldigt snabbt här och tydligt. Vad är sopor? Sopor är ordagrant saker som en gång i tiden varit bra som nu har blivit gamla och förbrukade. Det är exakt vad Anthony Smith spöade.
Ja, tyvärr. Och ja... Jag tycker att det är så tråkigt på något sätt.
Jag känner att vi måste backa bandet till Jones mot Smith. För att det var nämligen lite saker som folk har frågat varför vi inte pratade om dem i den förra podden. Och det är dels knät som John Jones skickade. Och det här var någonting som du och jag faktiskt tog upp i sändningen nu i helgen. Är att i sändningen som var i helgen, det är lagligt att utföra det knät. Mm. Sändningen som var med Jones, då var det inte det. Mm. När Alex gick mot Jones, då hade det knät varit fullt lagligt. Mm. För mig blir det här ett problem med delstaterna.
Verkligen.
Att de måste enas över det.
Nu kan jag ha helt fel, för jag läste en post om det och så här. Jag läser inte så noga. Men hade de inte tagit alla andra regler?
Jo,
det var så.
Förutom
knä. Ja. Men det gör det ännu mer orimligt.
Ännu svårare. Men här kommer det en jätterolig. Så det stod alltså till och med i bild. Modified Unified Rules. Mm.
Ja.
Eller som det också då heter, rules. Ja. Antingen så är de unified eller så är de modified. De två orden liksom tar ut varandra. Nu får ni ta och bestämma er. Säg bara regler.
Ja, för jag var
ju varken eller.
För mig när knät kom, jag bara, nej, men det är lagligt.
Det trodde jag också. Ja.
Jag vill bara meddela att jag visste. Claimed it.
Ja, jag visste inte, för jag trodde också att det var lagligt. Ja. Då jag tänkte att det var unified, men jag hade inte läst modified, unified.
Du ser ju redan här, alltså. Herregud. Men då skulle behöva oss.
Och då blir frågan, hur lätt är det egentligen för fighters att, om vi säger nu att du fightas tre matcher där det knät är lagligt och sen kommer du till en delstat där det inte är lagligt. Många i ditt fall nu, då du har ju ändå varit aktiv vi just i UFC. Alltså, är det väldigt enkelt att bara stå där i stundens hett och tänka, nej men just i den här delstaten så här är faktiskt fullt olagligt.
Nej, alltså det här är ett stort problem. För helt plötsligt, jag vill inte bara säga att du ska göra om då under matchens gång, utan hela campet, hela ditt game. Alltså det är som att lägga till armbågar och ta bort armbågar på marken. Helt plötsligt, amen, det är så här jag fightas. När någon ställer sig upp så, då skickar jag knän. Nej, vänta, det får jag inte göra här. Så då måste jag ändra om hela min träning. Alltså det är så mycket att tänka. Så jag tycker att det är jättekonstigt. Det är därför vi pratar om 3x5 eller 5x5. Bestäm ett regelsystem för allt. Alla matcher. Det går inte att hitta på olika, det är ju jättekonstigt. För det gör gamet helt annorlunda, speciellt för sådana som John Jones. Som gärna
står verkligen spelar regelmässigt, ja.
Ja, och använder de teknikerna, rycker ner när folk liksom sätter ner huvudet, för folk hamnar i den positionen mot han. Och då får han inte helt plötsligt skicka de knäna i en viss del. Det är jättekonstigt.
Mm, tyvärr. Och ärligt talat så är det så här, delstaterna har ju de här regelsystemen för att de vill värna om fighterns säkerhet. Det de skapar är ju en osäkerhet, eftersom fighterna blir tveksamma och det uppenbarligen finns en diskrepans i vilka som förstår eller kan det.
Mm. Och då leder det då in till nästa grej som också är en diskussion och som också vissa har ställt lite frågan om. Borde Anthony Smith ha sett till att det blev en diskvalificering och att han blev vinnare och klev ut med bältet.
Nej, inte Matt Hamill igen.
Fast just nu så känner jag, det hade ju varit kul för åtminstone en av våra lyssnare som har det som livsmål. Här kan John vi rädda H. liv.
Ja, John.
Nej, men det är väl skitdeppigt när det är så. Sen har jag en liten så här... Är John Jones the boat, the best athlete of all times? Ja. Är han the greatest? Nej. Och då är jag okej med att han tar en till diskförlust.
Ja, men jag tycker att det hade varit... Alltså, Anthony Smith hade sjunkit ännu mer i mina ögon då han innan... Hela, allt inför handlade ju om, han gick och pratade om hur folk viker ner sig innan matchen, ja, och hur folk har förlorat innan de kommer dit och bla bla, och han är Lionheart och så vidare och så vidare.
Chickenheart.
Och då skulle han dessutom ta en vinst utan att han faktiskt är så pass ute. Alltså det hade ju varit, det hade varit så dåligt.
Ja.
Jag håller nog med, och nu kommer jag lyfta en person som ni inte känner alls här, men min polare i Kanada håller på med BJ och han hade tagit sig till final i en tävling och kör en match med en kille som var mycket bättre, men han åker på ett knä och blir typ halvt knockad. Då blir vinsten till min polare, men han sa faktiskt nej rakt av. Så även i en liten lokal tävling så tror jag att fighters som vill vinna korrekt, de gör inte det, och det gjorde inte Smith. Så jag tycker det var helt, för mig fanns det inte ens en tanke om att Smith faktiskt den skulle ha tagit.
Nej, det,
alltså, den fanns inte där.
Eller talat var väl det typ det enda hedervärda han gjorde i den matchen.
Ja, faktiskt. Ja. Så, och det är ju det han har fått cred för också.
Ja.
Att folk berömde han för det, så jäkla, det var ju bra gjort. Ja. Tur att han blev knän.
Ja, ni hör ju hur alltså, vi är lite kritiska idag, jag och Jocken.
För
er som har sett Mupparna, vi är de två gamla gubbarna uppe på balkongen.
Ja, jag blev gammal. Vad har hänt?
Ja, det är tidning och snabbt.
Nu vänder du på det där, du är så gammal. Vad har hänt? Du har blivit gammal.
Ja, men snyggt. Vi har fått in lite andra frågor också. Och vissa av dem vet jag har redan länkats in till samtalet som vi har haft. Så jag får verkligen tacka för alla frågor som ni skickar in. Jag fick en fråga för sig som jag kan besvara lite så här enkelt. Vad gäller lönen med UFC Fighters, och den är super, super individuell. Rätta mig här om jag har fel, Mange, men ingångslönen, är den 5 eller 10?
10 numer. Den var 6 tidigare när jag började.
Yes.
Jag tror det var tuff ett tag.
Ja. Ja, den har till och med varit ner på 3, vet jag, ja, for a fact.
Ja, men 10 är den uppe i nu i alla fall.
Och då pratar vi $1,000, precis, inte kebabrullar, ja, på CBL.
Nej, och men... då är det 10 för att komma dit och 10 vid vinst, va? Den dubbla som du vinner.
Ja, det är så i alla. Exakt. Nästan. Ja. Men något jag kan säga om lönen där, att det är verkligen, verkligen ett amerikanskt lönesystem. På flera sätt, jag orkar inte ta alla sätt, utan jag tar ett sätt, och det är att det går skyhögt uppåt. Alltså är du 3, 4,
då gör du pengar.
Ja, fast inte ens i närheten som ettan.
Nej.
Det går så otroligt spikrakt uppåt när du väl blir ett namn. Då blir det sjuka pengar. Innan dess spelar inte så stor roll. Till exempel som Gunnar Nelson, om vi tar någon. Jag tror inte han tjänar särskilt mycket faktiskt.
Nej.
Om man jämför med de stora.
Mm. Däremot var det ju, nu har inte jag exakta siffrorna, men jag vet att det var ett pengaregn på senaste... PPVN i alla fall. Nästan alla på det kortet tjänade helt sjuka pengar. Det rörde sig om väldigt, väldigt stora summor. Och det handlade om hundratusentals dollar. Alltså det var runt de flesta, jag tror ingen låg under 100 000 som var på det huvudkortet.
Det måste ha varit ESPN-grejen, eller hur?
Ja, PPVN alltså.
Mm, exakt. PPVN. Men det var ju deras första ESPN pay-per-view.
Att den sändes via ESPN.
Exakt.
Okay.
Jag tror att det var det som var grejen. Att det var någon form av dialog kring det, hur de skulle ta över och visa att det blev riktig sport som NBA-basketen etc. etc.
Ja, nej, för det var helt otroligt när jag såg den listan.
Jag för mig att det var en dialog kring just den grejen.
Man får också säga att det kortet var ju helt okej.
Okay. Ja, nej, det var ju ett riktigt bra kort. Okay.
Jag tror inte Helgens kort.
Skeptisk sedan.
Jag tror inte Helgens kort var lika pengaregn.
Men, där, men då är vi också inne vid det här lite mer. Jag menar att också faktiskt gå matcher, att ta mycket matcher under ett år, att inte bara gå en eller två. Jag pratade om det här faktiskt i live-chatten. Folk började snacka om Makwan Amerikani, finnen, Mr. Finland. Han gick två matcher sitt första år. Efter det har han gått en match per år. Alltså han kommer ju aldrig att fighta som ett bälte om han väljer att gå en match per år.
Men
alltså,
jag tror han är medveten själv om att han aldrig kommer fighta som ett bälte.
Nej, och där finns det också det här som jag har hört, att han har så otroligt bra sponsorer, ja, i Finland. Så han lever verkligen på det.
Han lever gött där. Mm. Och UFC-lönen, jag tror han också ser att jag håller mig hyfsat relevant.
Ja.
För att kunna fortsätta dra in mer, ja, pengar på sponsorer.
Exakt.
Ja. Ja, det var allt för den här gången, känner jag. Vi har kommit och vi har gått över timmen.
Igen?
Igen. Ja. Det börjar bli liksom djupare och djupare diskussioner om MMA. Ifall ingen av er två har någon så här slutgrej som ni bara känner, fan, det här vill jag få in till det här avsnittet, så...
Jag vill bara lyfta att jag blivit gammal och deppig. Jag ska försöka skärpa till mig nästa gång faktiskt.
Ja, du var så positiv inom MMA från början. Det var bara rosor liksom.
Nej, men jag vet inte vad som hände.
Du börjar bli som MMAs gudidol här. Du börjar bara sitta och vara negativ och kritisk.
Fick in den där också.
Alla var roligt. Så roligt alltså. Jag känner mig som MMAs Leif GW Persson.
Ja.
Egentligen inte så het längre.
Nej, det är skönt. Men du är nyrakad i alla fall.
Tack.
Så det funkar. Ja, som sagt. En gala att se fram emot nu i helgen. Det är UFC Fight Night vi har till mot Masvidal, som är huvudmatchen på det kortet. Och som sagt, följ oss jättegärna på Instagram, MMA-podden. Och missa inte min egen podd Öppet Sinne, där min gäst är Alexander Gustafsson. Och det avsnittet släpps, om ni lyssnar på det här vid release, så släpps det då imorgon. Men det är den 13 mars som det kommer ut, kan ni lyssna på det där. Följ Jukin Söderblad, följ Valdo Zapata, följ mig på Olivaj också på Instagram. Så kommer det bli så jävla mycket roliga inlägg framöver.
Ja, det var det jag tänkte säga. Valdo och mig behöver ni inte följa, vi är inte så roliga. Det kommer ett inlägg varje fjärde månad.
Plötsligt händer det, är som ett trisslott.
Ja, just det, jag kom på. Jag fick faktiskt en super...
Här var vi nästa, Clara.
Ja, men jag fick faktiskt en superbra idé av vår vän Felix, den lycklige tatueraren, som tyckte att vi borde göra någon form av...
MMA-podd-tatuering.
Precis. Nej, men så här. Vad gäller huvudkorten så brukar folk ibland ringa in sina vinnare och lägga upp dem på sina stories.
Yeah.
Så jag tänkte att ni får jättegärna göra det, ni som lyssnar. Välj ut era vinnare, ringa in dem, och så gör en mention på MMA-podden, så delar vi det i vår story. Så bra, får ni ut era tankar, så får vi titta lite vad ni tror kommer vinna. Så kan det bli en ganska kul storyföljd att följa under lördagen.
Snygg plan.
Ja, så fort ni hittar ett matchkort med bilder på fighters, ringa in den ni tror ska vinna, kör en mention på MMA-podden, så delar vi den. Så får vi igång vår story med era tankar om kommande matcher också.
Bra, sur.
Tack så mycket, Felix, får vi säga.
Ja, tack, Felix.
Tack, Felix.
Och tills nästa gång, ha en fantastisk vecka, gott folk. Hej då.
Tjolilu.
Tjo.
Of I Like Radio. I Like Radio.